Hej och hjärtinnerligt välkomna än en gång till podcasten En tidning till kaffet. Podden där jag läser upp gamla nyheter från gamla tidningar, oftast från början av 1900-talet men även från mitten av 1800-talet och framåt. Jag har en bunke Smålandsbygdens tidning från 1940 till 42 som kommer bli det huvudsakliga jag läser. Och sen kommer jag då variera med andra tidningar som jag har. Det kommer bli kul att gotta ner oss i dessa. Och då i slutet av min podd så brukar jag även läsa ur en bok som jag tycker behöver läsas upp ännu en gång. Och just nu är det Memoarer från Alger som jag läser ur. Där vi får följa med en betraktande tysk students liv i fransk militärtjänst under 1830-talet. Kanske lite smalt ämne, men den är intressant och den brukar jag läsa ur den senare delen av programmet. Nu kör vi igång! Håll i hatten, för nu börjar vi med en mycket lång artikel, men även aktuell för dåtiden. Och den heter så här. Skånebarn som blivit populära i Smålands västbo. Solskenslapande grebbor och pågar i Villstad och Skeppshult. Åh, ska detta vara Småland? Var det första en liten rundkindad Helsingborgsgrebba utbrast då hon i sällskap med en ganska månghövad kamratskara steg av tåget vid en av HNJs järnvägsstationer i Villstad. Om vi äldre till äventyrs låter tankarna svinna hän till barnaåren så kanske vi erinrar oss den spänning vi kände då vi av föräldrar fått löfte om att medfölja till en för oss förut okänd plats. Givetvis tilltog denna spänning allt mer och mer i och med att vi nalkades målet. För dessa sommarfirande barn från den skånska slätten var det givetvis en stor upplevelse att få komma till det landskap som enligt geografin är en rak motsats till den egna hembygden. Men det är egentligen felaktigt att tro att denna upplevelse i förväg var tecknad som en uteslutande angenäm sådan. Ty Smålands rykte har tyvärr av teoretikerna en gång tecknats i kanske allt för mörka färger och begreppet det mörka Småland är kanske inte så lätt att skingra när det dessutom allt för mycket generaliserats. Om Vilsta tillhör de mörka eller ljusa fläckarna av denna provins lämnar vi därhän, men dessa skånska småttingar fingo verkligen från den första stund en korrigerad uppfattning, en uppfattning till förmån för Småland och smålänningarna. Jag visste väl att det var tjusigt att komma till Småland, för jag har varit på Bolmsö förut, säger en annan skånetös i självmedveten ton. Lärarinnan fröken Sanell, som fått sig anförtrott drygt 50-talets småttingar vid Villstadsförläggningen, ler förnöjsamt vid anblicken av den stojande barnaskaran. Hon omtalar att man trivs och att hela arrangemanget långt överträffat förväntningarna. Man har ingen känsla av att det verkar primitivt, säger fröken Sanell vid en av våra besök i nämnda förläggning. Hon säger att det är verkligt intressant att ha med sådana barn att göra. Tänk på, säger hon vidare, vad det är välgörande för deras hälsa att få vistas så här fritt uppe i det småländska höglandet. I våra klasser har vi givetvis barn ur skilda samhällsklasser. Här finnes de vars föräldrar mycket väl har råd att bekosta barnens sommarvistelse, men här finnes å andra sidan barn vars föräldrar aldrig skulle ha råd att på egen bekostnad låta barnen komma i åtnjutande av något liknande det här. Vi har en flicka här vars far är kroniskt sjuk, berättade även lärarinnan. Flickans reskassa från hemmet var det inte vidare bevänt med, men tösen besitter affärsgeni. Det var nämligen så att i morgon fyller hon år och en del kamrater hade gått denna händelse i förväg med att skänka henne en kartong chokladpraliner. Tror dock inte att hon ens smakade på dessa, utan hon tog istället och sålde ut dem i minut. Hon lyckades på detta sätt få in en kontantbehållning på omkring 1 krona och 50 öre. Det kan man väl kalla affärsbegåvning, slöt fröken Sanell. Beträffande förläggningen i Skeppshult låter vi den där ansvarige ledaren, folkskolelärare Ramborg, i nedanstående skildring med egna ord berätta några intryck och upplevelser. Den sista veckan av vårterminen 1940 var en orolig tid för många skolor i våra större städer. Under den veckan skulle allt ordnas för att bereda lantvistelse under 8 veckor för många tusen barn. Riksdagen hade ju beslutat om frivillig evakuering. I Helsingborg hade redan förut gjorts upp förslag till tvångsevakuering, men nu måste arbetet göras om till stor del då det ju var frågan om ett annat slag av evakuering. Det är ingen lätt sak att på en veckas tid ordna med lantvistelse för tusentals barn, och direktiven från de myndigheter som har hand om det hela har dessutom vid åtskilliga tillfällen visat prov på dålig organisationsförmåga. För Helsingborgs del har det i många fall varit ganska rörigt. Av olika anledningar ändrades från den ena dagen till den andra både förläggningar och personal till detsamma, så att vi inte hade något att hålla oss till. Till slut blev det emellertid bestämt att jag och min fru skulle med våra klasser och en klass till resa till en skola i Skeppshult. Vem som skulle handha den sistnämnda klassen blev inte bestämd förrän i sista minuten, men till slut ordnades även den saken. Sammanlagt skulle förläggningen bestå av 38 barn och i köket skulle till vårt förfogande stå 2 kokerskor. Avresan skulle ske från Helsingborgs ångfärjestation fredagen den 14 juni klockan 13.22, då jag vid 11-tiden samma dag var nere på stationen för att tala med stationsinspektoren om avresan, hade jag ännu ej från evakueringsmyndigheterna fått meddelande om vår avresa. Alltså åter ett hastverk. Jag fick emellertid ordna saken, och i god tid före tågets avgång var vi instuvade i den lilla vagn som stod till förfogande för oss och en förläggning på något över 20 barn som skulle till en plats i närheten av Hyltebruk. De mammor och pappor och övriga släktingar som vore med barnen vid tåget tänkte säkert inga vackra tankar när de såg ut trängsel i vagnen. Men när vi hade placerat all bagage på lämpligt sätt så gick det rätt bra att få platser till oss alla. Vi vore på väg mot ett för oss ganska okänt mål. De meddelanden som vi fått om våra förläggningsorter vore ganska sparsamma och i många fall allt annat än glädjande. På grund härav så var min fru och jag vid mycket dåligt humör vid vår avresa. Vi visste ju inte hur vi skulle få det, och likväl skulle vi under en hel månad stå i ansvar för barnen. Efter den månaden skulle vi få avlösning. Det var ju en glädjepunkt. Om folket i bygden visste jag inte mycket vid det tillfället. Jag hade i telefon vid ett par tillfällen talat med redaktör Valfrid Vidén och hans fru i Smålands Stenar samt med stationsinspektören i Skeppshult. Alla lät mycket vänliga och tillmötesgående, och redaktör Vidén, som är ordförande i Villstads inkvarteringsnämnd, lovade att ordna allt på bästa sätt på Kalsetströms skola där vi skulle ha vår förläggning. De första underrättelserna därifrån vore inte vidare glädjande, och så sent som på fredagsmiddagen då jag ringde upp redaktör Vidén visade det sig att han inte fått reda på att vi hade både pojkar och flickor i förläggningen. Alltså återigen ett fel av någon av dem som ordnade evakueringen. Hur skulle den saken kunna ordnas när endast en stor sal och ett litet samlingsrum fanns till förfogande? Återigen en kalldusch för oss som skulle stå i ansvar för barnen. Tankarna korsade våra hjärnor, och vi tänkte vid ett tillfälle så här: blir det för galet så reser vi hem igen med alla barnen. Allt för stora risker ville vi inte ta. Vi kommer alltså till Skeppshults station ganska missbelåtna med de myndigheter som ordnat det hela. När vi steg av tåget kom vi emellertid genast på andra och goda tankar. Fler damer och herrar från orten vore vid stationen och välkomnade oss hjärtligt. Vårt bagage stuvades på vagnar och vi traskade iväg mot Kalsetströms skola. Snart vore vi framme, och det visade sig då att Villstads inkvarteringsnämnd hade åstadkommit underverk. Under fredagen hade slagits upp en vägg med en dörr i skolsalen, och på så sätt hade det blivit särskilda sovsalar för pojkar och flickor. Några flickor fick ligga i samlingsrummet som var för lite för pojkklassen. Sängar hade också spikats ihop efter de anvisningar som utrymningskommissionen lämnat. Det hela såg så trevligt och inbjudande ut att våra farhågor under resan genast flög ur sin kos. Allt var också ordnat på bästa sätt i köket. Något kök hade förut inte funnits, men Villstads inkvarteringsnämnd hade låtit sätta in en spis och för övrigt ordnat allt på bästa sätt även där, samt anskaffat de inventarier som behövdes. Under tågresan hade vi även farhågor för stoppningen av alla barnens madrass och kuddar. De saker ordnades även av inkvarteringsnämnden på ett utmärkt sätt. Madrass och kuddvaren samlades in och medan vi alla förplägades på bästa sätt stoppades de på en gård i närheten. Detta arbete utfördes av några damer och herrar. Snart kommer madrasserna och kuddarna färdigstoppade tillbaka till skolan och bäddningen kunde påbörjas. När allt var klart och barnen tvättade sig kröpade de till kojs och somnade gott. Även barnen har säkert förstått att församlingsborna gjort och göra allt för att de skulle trivas. Alla som vi har råkat ha varit ytterst vänliga mot oss. Ett exempel härpå. I söndags hade Svenska Missionsförbundets ungdomsförening fest i sitt sommarhem vid Smålandstenar. Jag ställde om 3 stycken skjutsar så att vi alla skulle få åka både dit och om igen. Och jag sa särskilt till de 3 lantbrukarna att jag själv ville betala skjutsarna. När vi efter en angenäm färd kom till förläggningen igen och jag ville betala så ville ingen av de 3 herrarna ha någon ersättning. De sa alla att de tyckte att det var så roligt att kunna glädja barnen. En av dem var till och med bortbjuden på eftermiddagen men han försakade bjudningen och när jag ville betala skjutsen så sa han nej, jag vill inte ha betalt. Det var så roligt för mig att köra för barnen. Det gör jag gärna en annan gång också. I SMUs sommarhem blev vi också mycket väl mottagna och njöt i fulla drag av den härliga naturen och av den underhållning som bjöds. Även där fick vi ett bevis på att ortsbefolkningen är synnerligen vänlig. Missionsförbundet skulle på sommarfesten bjuda alla sina söndagsskolebarn på saft och kakor. När vi kom dit meddelade föreståndaren att alla Helsingborgsbarnen också skulle bli bjudna på dessa godsaker. När man blir så vänligt bemött överallt kan man ju inte annat än att trivas. Barnen trivas också och de lekar och rasar från morgon till kväll. Badmöjligheterna saknar vi förstås, men om Vilstads inkvarteringsnämnd hade kunnat ställa om en sjö här så hade säkert den saken också ordnats. Jag ber att å hela förläggningens vägar och hjärtligt tacka alla som visat oss vänlighet. Ingen nämnd med namn, men därför ingen glömd. Säkert kommer tiden att gå fort för oss alla när vi blir så vänligt bemötta. Kalset Ströms skola, 1 juni 1940. Tage Ramborg. Och där var det slut på den superlånga artikeln. Men det var faktiskt en väldigt intressant... Det var väldigt intressant att få höra hur det gick till med kollobarnen och... Visserligen var ju detta sån här så kallade evakueringsbarn. Jag antar att det har med kriget att göra då när andra världskriget var i full gång. Men här fick vi verkligen en inblick hur det gick till när föräldrarna skickade iväg sina barn. Jag kommer ihåg när min pappa som är född 48 berättade hur det var på kollo. Jag kommer ihåg att det fanns en del knasiga berättelser. Nu kanske du sitter och undrar, vad är Smålandsbygdens tidning för någonting? Ja, men tyvärr finns det ingen rubrik på dem på Wikipedia. Men jag hittade en på Nationalencyklopedin. Och där står det att Smålandsbygdens tidning, det är en centerpartistisk endagstidning grundad 1925 i Jönköping av jordbrukaren Frans. Så mer än så får man inte reda på utan att betala ett abonnemang till Nationalencyklopedins tekniska nämnd. De vill ha in lite pengar där. Men nu vet ni i alla fall vilken inriktning den har. Så go Annie Lööf. Men vi går vidare. Lite krigsrubriker. Dramatiska scener vid förhandlingarnas start. Vapenstilleståndsvillkor. Gottgörelse för näsan 1918 och säkerhet för det fortsatta kriget mot England. Jag tänkte jag läser bara huvudrubriken här, det är inte så superkul att läsa in det mest. Man behöver inte gå in så fruktansvärt långt i de här artiklarna för att det är väldigt mycket att räkna upp olika befälhavare och vem som gjorde vad och vem som sa vad och så. Så jag tänkte jag läser bara det viktigaste och det står så här. Mötet mellan rikskansler Hitler och de franska underhandlarna ägde rum 15.30 igår under mycket dramatiska omständigheter i Compiègne-skogen på den plats där 1918 de tyska underhandlarna mottogs av marskalk Foch. I den inledningen till vapenstilleståndsförhandlingarna som upplästes för de franska underhandlarna hette det bland annat: Frankrike har efter heroiskt motstånd besegrats i en rad blodiga drabbningar och har brutit samman. Tyskland har därför icke för avsikt att ge vapenstilleståndsvillkoren eller vapenstilleståndsförhandlingarna karaktären av smädelser mot en så tapper motståndare. Avsikten med de tyska kraven är 1. Att förhindra ett återupptagande av striden. 2. Att skänka Tyskland alla säkerheter för den landet påtvungna fortsatta krigföringen mot England. Samt 3. Att skapa förutsättningarna för gestaltandet av en ny fred vars väsentligaste innebörd ska vara en gottgörelse av den orätt som med våld tillfogas det tyska riket självt. Och vi vet ju alla, det var slut på huvudrubriken där, och vi vet ju alla vad det syftade på. Det syftade på när Tyskland fick gå med på mycket förnedrande villkor under första världskriget i Versailles. Och det är detta Hitler då vill trycka på. Vi ser en bild här på det historiska Versailles. Och under bilden så vi är i spegelsalen här. Och underst i bilden så är det en samling väldigt mycket manlig militär. Som står på, och högst upp står någon på ett podium. Och det står: I dessa dagar har jämnt 21 år förflutit sedan freden mellan de allierade och Tyskland undertecknades i det berömda spegelgalleriet som varit scenen för så många historiska händelser. Det var bland annat där som Bismarck utropade konungen av Preussen till tysk kejsare efter att Paris hade givit sig åt den tyska armén under 1870-71 års krig. Överst ses spegelgalleriet i Versailles och under proklamerar Bismarck kejsarriket. Nu väntar världen med spänning på om det åter ska utspela sig nya historiska händelser där. Och det gjorde ju det. Och vi går vidare här med kort om kriget också. Jag tänkte, om man vill få reda på mer om andra världskriget och lite mer ingående, så kan man ju själv kolla upp det, för det har ju gjorts 1 biljard olika dokumentärer och artiklar om andra världskriget. Så jag tänkte, man behöver inte gå in så mycket på det. Det är bara kul att hänga med i nutid, liksom nu när man läser tidningen. Och kort om kriget här. Hertigparet av Windsor anlände natten till fredagen till Barcelona från Frankrike. Paret fortsatte genast till Madrid och därifrån troligen till England via Lissabon. Det var väl inte så mycket om kriget, men visst. Från Washington meddelas ett förslag om införande av värnplikt för alla män mellan 18 till 65 år framlades på torsdagen i kongressen av senator Burke. Kanadensiska underhuset har antagit ett lagförslag om mobilisering av alla mänskliga och materiella resurser i Kanada för krigets fortsättande. Ja, det var det. Kort om kriget. Jag tycker det räcker. Vi bör inte läsa mer om det. Då går vi vidare! Vi får faktiskt gå till en utfyllnadsartikel här från tidningen Hemmet från Skånska Dagbladets lördagsbilaga som följde med gratis. På grund av att det fanns faktiskt inte så många artiklar i Smålandsbygdens tidning denna gången. Så jag fick ta en här. Och den är från 1916 då. Och den heter Sjukbesök. Umgänge med sjuka kräver en utvecklad medkänsla. Den som icke hos sig känner sådan bör helt undvika alla sjukbesök och nöja sig med att tid efter annan låta efterhöra den sjukes befinnande. Besökare som icke kunna behärska sig göra mer skada än nytta. De upphetsar den sjuke och göra honom missmodig. Å andra sidan kan en finkänslig besökare medverka till att den sjuke repar sig, både andligen och kroppsligen, och därigenom att han bringar omväxling i sjuklägrets enehanda. Varje sjukling är mer eller mindre känslig och retlig. Och därför får man vid sjukbesök iaktta allehanda småsaker. Man bör ringa måttligt, stänga dörrarna tyst, undvika att ha skor som knarra, låt bli att taga barn med sig även om de sjuka önskat det. Man bör sätta sig vid fotändan av sängen så att den sjuke icke behöver vända på huvudet, vilket kan vara tröttande nog. Framför allt får man icke göra några hemliga tecken till andra närvarande, ty sjuka är misstänksamma och grubblandet över vad man menat med ett dylikt tecken kan förvärra tillståndet. Allt som kan förarga eller upphetsa måste undvikas under samtal med den sjuke. Inga sjukdomshistorier, men om den sjuke vill tala om sin sjukdom ska man lugnt höra på, även om han är aldrig så långrandig. Litet oskyldigt skvaller skadar inte, det muntrar den sjuke och det bör vara huvudsaken med besöket. Detta bör icke vara för länge, istället kan man komma lite oftare. En vacker sed är att vid sjukbesök medföra blommor. De ger liv och glädje åt sjukrummet och verkar uppfriskande på den sjuke. Slut på artikeln här. Det var ju kul det där med lite oskyldigt skvaller. Att det bör vara huvudsaken med besöket. Det kanske var att ta i, men det är väl alltid kul med lite skvaller. Man har ju varit på en del frisörsalonger och där skvallras det, kan man säga. Ja, det gör det. Vi går vidare till, vi går tillbaka till Smålandsbygdens tidning här nu. Men jag börjar faktiskt bli lite småsugen på något. Så nu tycker jag att vi kör inslaget Dagens dåtida recept. Där jag tar upp lite bortglömda recept på maträtter som är lite dåtida, om man säger så. Även om man hade kunnat tänka sig att provlaga några. Låt väl smaka! Vad skönt det är när man hör de här besticken skrapa i tallriken där. Yummy. Ja, vi har kommit till nummer 389. Solöga. Vad kan det vara? Det låter verkligen som en dåtida rätt det här. 6-8 ansjovisar. En halv matsked fint hackad lök. En matsked fint hackad persilja. En äggula. Beredningen. Ansjovisarna rensas, hackas därefter fint och läggas i en ring på en assiett. En rand av lök läggs omkring och allra ytterst en rand av persiljan. Den råa äggulan läggs i mitten och anrättningen serveras på smörgåsbordet. En variant av denna rätt är att utom de nyss nämnda ingredienserna använda gurka, rödbetor och potatis. Allt skuret i fina tärningar. De läggs i grupper omkring solögat. Slut där. Ja, nu fattar man ju vad solöga är. Det har man väl på pyttipanna också ibland. Även om jag tycker det låter... Jag har aldrig fattat hur man kan äta ett rått ägg. Liksom. Visst, den tillagas väl lite av den varma pyttipannan man lägger den på. Men det är inte gott alltså. Men detta var verkligen en dåtida rätt. Så om man är konservativ och inte vill ha kebabrulle så kan man göra denna. Tror ni att Jimmy Åkesson sitter hemma och äter kebabrulle och falafel? Ja, det är svårt. Jag har svårt att tänka mig det. Nej, det är nog väldigt konservativt där. Nu har de i alla fall vänt i det här med miljöfrågan helt plötsligt Sverigedemokraterna och det var ju bra. Men fy fasiken vad de har hållit sig i bakgrunden i denna regeringen. Sverigedemokraterna, det får man ändå säga. Det är inte ofta man hör Jimmy Åkesson uttala sig om någonting. Det är bara Ulf Kristersson hela tiden man får höra. Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att stå där med sina... Han har inga axlar överhuvudtaget. Man ser bara ett stort huvud som tittar upp i kameran och försöker förklara något som låter så otroligt floskligt. Så det är otroligt. Men, någon ska väl göra det. Så Sverigedemokraterna, nu får ni visa lite ryggrad. Inte bara gömma er bakom era höga löner. Vi går vidare med en smått rasistisk rubrik som heter Svensken är kines på sommarveranda. I svensk konditori och konfektyrs tidning hittar vi nedanstående utmärkta analys av svenskens förut icke observerade underliga inställning till konditoriernas sommarverandor. Så här ska alltså en sådan veranda vara inrättad för att publiken ska våga slå sig ned där. Först och främst ett brädgolv på trottoaren. Det ska bilda liksom en plattform, en avskild tillställning på vilken man stiger upp och därigenom skiljer sig från gatan. Omkring detta golv ska resas en barriär. Lämpligast är ett staket som bör vara så högt att den som sitter bakom detsamma endast har huvudet eller ögonen över dess kant. Därmed är kravet på enskildhet uppfyllt. Svensken kan sitta bakom sitt plank utan att bli sedd, men kan se andra som går utanför planket. Detta plank får icke vara ett vanligt brädplank. Det måste vara utstyrt på något sätt för att inte verka banalt och göra det hela till en uthängd trälåda. Sidostyckena eller gavlarna av hela tillställningen måste markeras på särskilt sätt. Bäst är en glasvägg och ett draperi. Lådan blir därigenom avgränsad på det sätt svensken gillar. Han blir instängd och skyddad mot profana blickar från flanken. Över hela härligheten ska spännas en markis. Den ska gå så lågt att den nästan snuddar vid barriären och endast lämnar en smal blickspringa öppen för svensken att kunna se sina medmänniskor utanför inbyggnaden. Markisens sidostycken kunna gott hänga ned och bilda gavelskydd. Kommer sedan en matta på golvet och diverse krukväxter här och var ut med skranket började hela arta sig till den inständighet svensken önskar. Man undrar nu varför han inte placerat sig inne i den vanliga serveringslokalen utan föredragit att slå sig ned på utbyggnaden. Svaret är att han i utbyggnaden har bättre utsikt utan att själv bli sedd. I sydligare länder än vårt vill man sitta ute för att bli sedd. Lika mycket sitter man där för att se. Trottoarserveringarna i Paris och andra städer är utställningsplatser. Man sitter direkt på gatan utan något skydd. Vem som helst kan se på när man äter. I detta avseende är svenskarna som kineser. De skämmas för ätandet. Och de vill förrätta denna naturdrift utan åskådare. Gärna det, utropstecken. Må det vara ett nationaldrag. Inte ett ont finns där i. Det är en nationell egenhet som kanske bör vårdas. Ja, det var en slut på artikeln här. Det var väldigt roligt. Roligt observerat. Så när är vi svenskar? Okej, det är mycket vanligare med uteserveringar nu, men jag får lov att hålla med om möbleringen. För vem vill sitta helt oskyddat ute på en trottoar som har ett bord och några stolar utan någon sorts insynsskydd och äta en slafsig pizza eller äta en friterad spätta med remouladsås för att sen då förbipasserande ska se att man råkar ha lite sås på hakan. Usch, det är ju ovärdigt. Mördare lätta bli vän med, säger Moberg. Afrikaforskaren Gösta Moberg har efter 27 månaders bortvaro från Sverige och 5 månaders hemresa anlänt till Helsingfors, där han för tillfället bor på Hotell Kemp. Våren 1938 lämnade jag Sverige och for till Amerika, berättar herr Moberg vid ett samtal med Stockholms-Tidningens korrespondent för att föreläsa i olika stater och institutioner. Det blev allt som allt 46 föreläsningar i 37 olika stater. Efter Amerikavistelsen for jag till franska Guyana där jag bland annat besökte Djävulsön, vars ohyggligheter tycker mig vara en produkt av sensationsförfattarnas fantasi. Jag blev god vän med en hel massa mördare som var riktigt hyggliga människor och som för övrigt behandlades mycket väl. Klimatet på Djävulsön kunde man inte klaga på. Det är till och med bättre än på fastlandet. Öarna ligger ju ganska långt ut i havs där vindarna är friskare än inåt landet. Jag fortsatte emellertid min väg, hur bra jag än trivdes bland dess många lagbrytare, och en vacker dag var jag på väg upp för Maroni-floden som är 400 kilometer lång och där ingen vit man förutsatt sin fot. Ett 40-tal kilometer från kusten lever den sista vita mannen och därefter vidtar den outforskade vildmarken. Djungeln var så tät att man fick hugga sig fram. Själva området utgör 34 000 engelska kvadratmil med en befolkning av 22 000 invånare, av vilka 6 000 är banditer och ungefär 1200 indianer. Cirka 20 mil upp för floden bor Bushnegrorna, som hälsar mig välkommen på sitt folks sed genom att ta mig till fånga, och som fången stannade jag hos dem i ungefär en månad. Under denna tid fick jag tillfredsställa min hunger på 20 konservburkar ärtor och morötter som jag själv hade med mig. Bushnegrorna har den principen att låta fångarna underhålla sig själva. Så småningom tröttnade de emellertid på mig och förde mig till sina grannar, Amarillo-indianerna, som behandlade mig mycket väl. Därefter kom jag som småningom till kusten och tog vägen upp för Manafloden, där jag stötte på kariberna som stammar från de västindiska öarna. Deras hövding var en mycket fin man och talade franska. Han och hans underlydande var till och med kristna, men strödde gärna emellan med lite krigsdans på kvällarna då de skramlade med sina skallror och åkallade djävulen av hjärtans lust. En dag fick jag så höra att det var krig i Finland. Nyheterna var mycket knappa men ofta ganska fantasifulla. Snart nådde mig ryktet att Sverige befann sig i krig med Ryssland. Ja, det var faktiskt slut på artikeln där, men det var en väldigt intressant beskrivning av hur det var att möta infödingar i Franska Guyana. Det finns ju inte så många sådana kvar nu, känns det som. Senast man hörde om det var ju den här Sentinelön där några blev mördade av infödingar med pilbåge, tror jag det var. Ja, vi går väl vidare då. Det är sista, ingen artikel faktiskt, det är en vacker sommardikt. Sommar i Sverige heter den. Gryningens ropande gök väcker mitt hjärta som somnat den stund ängarna drunknat i guldstoft och rök. Sorglöst det slår mellan mattgröna rågar, vaggande ljumma i rån. Darrar i hagar där dagarna spela, lätt över nyponblomsbågar. Spända med flickmjuk behag, snart ligga lämmarna stela. Tack för jag lever idag. Brisarna bära och strö, ångan från kvällsvarma rosenkvarter, lukten av smultron och nyslaget hö. Allt är så svenskt att jag känner det hugga underligt hårt i mitt bröst. Blundar jag, hör jag hur björkarna svalla, anar hur solglimt och skugga. Jag jagar varann i mitt hår. Snart ligger lämmarna kalla, tack för jag lever i år. Och det är Gunnar Maskoll, Silverstolpe, som har skrivit den. Och det avslutar läsningen här, för att det finns inte mer i denna tidningen förutom radioprogram och diverse andra småsaker. Så jag tänkte att vi skulle läsa en pytteliten stund ur tidningen Öresundsposten från fredagen den 5 januari 1849. Ja, 1849. Det är länge sedan. Ni kanske undrar vad det är för en tidning, så jag kan läsa ett litet utdrag från Wikipedia så vi får en lite bättre uppfattning om vad det är jag läser ur. Det står så här på Wikipedia. Öresundsposten, det var en svensk dagstidning utgiven i Helsingborg. Öresundsposten uppsattes i december 1847 av Oskar Patrik Sturzenbecher, men övertogs 1855 av Fredrik Theodor Borg. Under hans ledning fick den snart stor spridning både i staden och på landet. Borg efterträddes 1895 av Axel Svensson. Tidningen var från början republikansk samt ivrig förfäktare av folkupplysning, humanitet, lagstiftningsreformer och utjämning av klasskillnaderna. Den skaffade sig flera framstående medarbetare som Paul Gabriel Anell, Nils Lilja, Henrik Schönbeck, Maximilian Axelsson, Eva Wikström, Hjalmar Strömer med flera. I början av 1900-talet erhöll den bidrag bland annat Carl Gustav Ossia Nilsson, Börje Jensen och här kommer massa namn här, men det är kanske inte så intressant. Efter olika indragningar bar tidningen namnet Allmänna Öresundsposten 1860, nyare Öresundsposten 1860-68, nyaste Öresundsposten 1868-1897 och från 1897 åter sitt ursprungliga namn. Den utgavs i olika skeden 1, 2, 3 och 4 gånger i veckan samt var från och med 1874 daglig 6 gånger i veckan. Utom den dagliga upplagan medföljde 1906 varje lördag söndagsbilagan Våra hem. Öresundsposten uppgick 1931 i nordvästra Skånes tidningar där den förblev en egen edition till 2001. Ja, men då vet vi lite om vad den tidningen står för och hur den grundades. Vi kör några annonser här på, de söker lite arbetskraft här. Det är 4 stycken här. Å en större lantegendom nära Helsingborg där ingen fru finnes önskas ut i tjänst den 24 nästkommande april en rask och pålitlig hushållerska, vilken icke vore främmande för mejerigöromål. Den som icke kan företa goda betyg härom genere sig ej med anmälan. I motsatt fall lämnas anvisning där detta blad utgives. En bättre mans son som kan väl räkna och skriva samt ha hug för handen önskar sig en god employ ju förr desto hellre och är han nära 16 år gammal samt kan om honom närmare besked erhållas där detta blad utgives. En yngling som med sedligt uppförande förenar anlag för minuthandeln och förut i sådan handel varit någon tid anställd kan erhålla kondition hos O. Ternström och kompani i Kristianstad. Ja, det var slut på artiklarna, på jobbannonserna här. Det var dåtidens jobbannonser. Nu sitter man och klickar på Jobbsafari eller Arbetsförmedlingens hemsida. Swipar höger för varje dåligt jobb man ser. Vi avslutar med det fanns faktiskt inte så mycket artiklar i denna här tyvärr. Det var väldigt mycket krig och officerare och annat skit som var väldigt ointressant. Så vi avslutar faktiskt med prenumerationsanmälan här från Öresundsposten själv. Prenumerationsanmälan. Tidningen Öresundsposten fortsättes nästa år och efter väsentligen samma plan som hittills. Den icke ringa välvilja var med detta blad blivit under sitt snart till ändalupna första år omfattat av publiken ålägger oss förbindelser, vilka vi icke underkänner. Vi skola icke sky varken möda eller pekuniära offer för att efter bästa förmåga uppfylla dessa förbindelser, vilka på samma gång innebär något smickrande för oss och uppägga vår verksamhet. Då vi under årets lopp vid mångfaldiga tillfällen gjort den erfarenhet att bladets utrymme varit allt för knappt för att tillåta en sådan fullständighet jämte omväxling av ämnen som vi åstundat, har vi varit betänkta på att under det kommande året bereda i tidningen större plats än hittills, vilket också ska vinnas så snart vi erhåller färdig en beställning av ny stilsort, vilken är betydligt drygare än den hittills använda, utan att därför vara mindre läsbar. Vi är lyckliga för att för framtiden kunna påräkna biträde av densamma korrespondenter, vilka flitiga och sakrika meddelande särdeles vad den danska affären angår, vi tillskriver en betydande del av den framgång vi rönt. De utländska nyheterna, vilka under en stor del av året fås i första hand över Helsingborg, skola så snart bladet erhåller ett större utrymme redigeras ännu utförligare än hittills varit möjligt. Åt handelsunderrättelser och skeppsfarten i sundet ska likaledes framdeles ägnas en speciell och stående artikel i bladet. Priset för tidningen blir detsamma som hittills. Efter 4 riksdaler banko per år, förutom på posten vanligt arvode, samt för halvår hälften. Redaktionen, och det är Helsingborg tryckt hos O.P. Sturzenbecher. Men de har övertalat mig i alla fall. 4 riksdaler, det är det lätt värt. Nej, men skämt åsido så har jag ett par av dessa Öresundsposten som vi säkert ska hitta något intressant i och som Nog på grund av sin lilla storlek får komplettera Smålandsbygdens tidning när den blir för knapphändig. Men nu är det dags för boken Memoarer från Alger, där vi följer den tyska soldaten i första persons view och ser vad han hittar på i det brännheta Algeriet. Varsågoda, on y va! Ja, jag tror faktiskt han säger bijou. Det betyder juvel på franska. Så det är väl en häst som heter juvelen. Men skit i det, nu är vi inne i boken här och vi börjar läsa kapitlet som heter Den olycksfulla skänken. Ädla räddarinna av mitt liv, svarade jag. Förundrad över sällsamheten i hennes öden och över heroismen i hennes trohet. Ädlaste bland kvinnor som av kärlek och tacksamhet följer sin behärskare i ödemarken bland ett vilt folk i en enslig torftig hydda, varest ej blott varje levnadsnjutning, utan även all säkerhet för livet måste saknas. Hur lycklig är icke den man som äger dig? Hur lycklig skattar jag mig ej själv att ha varit bott under ditt gästvänliga tak och kunna prisa dina välgärningar. Icke för att belöna dem, blott att någon gång återkalla i ditt minne en man som aldrig ska förgäta dig, lägger jag i din hand en gåva, vilken igår en mor, mot vilken jag försvarade mitt liv, gav mig med sitt liv som byte. Med dessa ord drog jag den präktigt stickade görden fram under min kappa och lade den i hennes händer. Pistolerna, tillade jag, är en skänk för Ali, för att om han möjligen erfar min närvaro betyga honom min beundran och tacksamhet. Jag hoppas att han icke mera längre ska bruka dem emot oss. Knappt hade kvinnan kastat en blick på görden och pistolerna än hon med ett högt skri: Jesus Maria! Nedsjönk utan sansning. Jag upptog henne i mina armar och drog slöjan för att lätta hennes andedräkt. Slöjan, vilken hon trogen sin lag sedan min ankomst, ännu inte ett ögonblick lyftat. I ögonblicket av min ankomst hade jag i mörkret icke noga betraktat henne från hennes ansikte. Vad jag nu såg och kände kunde ni endast föreställa er om... Men håll! Jag måste vara försiktig. Vi talar för honom. Det täckelse av slöjan spanns, kring kinden väl bevarad. Han lyfte och i yppig glans, dess skönhet låg förklarad. En mun till hälften sluten blott, en pärlerad av tänder fått. En hals, den svanens vinge, i glans avundas finge. För kirsbärsröd, nu blek och matt, sig kinden blomma visar. Dess liv ren liknar dödens natt och blodet vintrens isar. Dock, kvinnan höjd på kraftig arm, dess puls mot hans känns klappa varm. Av hjärtats slag fast matta, han än kan livet fatta. En kyss han tryckte på dess mun, och av sitt liv han tycktes en del åt henne ge den stund. Med bröst mot bröst det trycktes hans andefläkt en skaparmakt. Till livet åter henne brakt, dess levnadsandar lydde, dess härskaparbud han tydde. Den trogna makan och hästen. Det vore eder nog att veta, fortfor sergeanten sedan han harklat sig och tagit en pris snus, att jag förtjust av hennes skönhet tryckte på hennes läppar en kyss som återkallade henne till livet. Du således var hennes första ord, i det hon kastade på mig en första rädda blick ur sina åter uppslagna sköna ögonlock. Du således skulle vara min mans mördare. Till lön för ett mord hade jag unnat dig gästfrihet under mitt tak. Är det sant vad denna görde som jag gjort för Ali säger mig? Vill du icke även mörda mig, så förklara dig. Jag berättade nu för maken med bokstavlig sanning det äventyr som satt mig i besittning av jorden och gjorde henne i synnerhet en noggrann rörande beskrivning på mannen, från vilken jag tagit den. Hon övertygade sig att den yngre av de båda morerna som jag dödat verkligen ej var någon annan än Ali och överlämnade sig åt en så hjärtslitande smärta över hans död och sin förlust att jag medlidande med henne nästan önskade att vid gårdagens affär icke hava försvarat mitt liv. Jag uppbjöd allt att trösta henne samt tillika rättfärdiga och urskulda mig, men hon svarade mig det jag alldeles icke behövde det sista. Ni har gjort vad få skulle ha gjort i ert ställe, men alla försökt att göra för att försvara livet. Ni har dödat er fiende, icke genom skamlig list, utan på öppet fält, där han först angrep er och därtill tre mot en. Tro icke att jag hatar er, för det jag begråter min man. Tvärtom, jag ärar och beundrar er, som en tapper soldat, vilken gör min nation ära. Men var mänsklig och unna mig de tårar jag utgjuter för en man vilken genom sin personlighet och sina dygder visste allt i tränne år fängsla mig och vilken inte fattades utom en kristlig uppfostran för att vara ett mönster för sitt kön. Efter dessa ord försjönk hon åter i ett dyster svärmande drömstillstånd varunder hon talade med mig själv på arabiska och tycktes mig återkalla i sitt minne de ömma samtal hon fordom haft med Ali, de av honom erhållna smeknamn eller andra galanterier. Jag trodde mig börja lämna henne ostörd åt denna utgjutelse av sina känslor och gick ut utanför kaktusinhägnaden, där den trogna svarta pigan ännu stod på vakt för att giva sin matmor underrättelse när husbunden kom ridande från berget. Jag tvivlade att den svarta kunde ingiva sin sörjande matmor verksammare tröst än jag, och fruktande hon kunde snarare vara henne besvärlig än angenäm, trodde jag mig icke börja underrätta henne om tilldragelsen och lämnade henne således på dess post. Plötsligt blev den svarta varsen något på avstånd liknande en galopperande ryttare och skyndade med all hast till hyddan då Elisa, den arabiska Fatmes kristliga namn, i samma ögonblick flygande störtade ut. Men vad den svarta utposten, liksom även jag i första ögonblicket ansett för en ryttare, var blott den förgäves väntade ryttarens häst, vilken drypande av svett och sadeltum ilade till sin vanliga bostad och redan på något avstånd igenkändes av de båda invånarinnorna och vid dess framkomst på såret i nosen även av mig. Slutet gott, allt gott. Om Elisa ännu hyst den ringaste tvivel mot sanningen av min berättelse skulle hon nu, efter en så talande och underbart bevis, måst låta det fara. Jag gjorde mig redan färdig att inbjuda henne numera återvända till sina landsmän och att föreslå mig till hennes följeslagare, då hon självmant meddelade mig sitt hastigt fattade beslut att följa mig. Jag har redan bekänt för dig, sa hon, att blott min tillgivenhet och tacksamhet för min ädle man och välgörare föranlett mig till att med honom flykta från Alger och hit, mitt i ett vilt land, söka en förborgad tillflyktsort ibland ännu vildare människor, för vilka vi knappt vore säkra till livet. Endast Alis kärlek och ömhet har givit någon glädje åt detta mitt sorgliga liv. Endast honom till behag har jag förgätit mitt land, mitt folk och mina anförvanter, eller snarare blott sökt förgäta dem, medan jag visste att han icke kunde leva utan mig. Nu då jag icke mer äger honom har jag intet mer att göra på detta ställe. De band som fästat mig vid detta folk är olösta och hellre än jag blir en känslolös beduins ringa slavinna vill jag återvända till dem vilka endast genom religion, seder och språk är med mig besläktade. Vill du låna Alice enka ditt skydd och hon visar dig vägen till de dina? Sköna kvinna, svarade jag. Det jag kastade mig på knä framför henne och fattade hennes hand för att kyssa den. Ej blott min arm, men hela min person, sådan jag ligger för dig, från huvud till fötterna vill jag skänka dig till vad bruk du och mått använda mig. Du har blott att säga ett ord och jag stiger över det stora atlas och vandrar till Timbuktu och hämtar dig en tand av den vita elefanten. Eller jag störtar mig i havet och uppfiskar åt dig den skönaste av pärlor. Jag är beredd till allt som kan tillvinna mig din ynnest, vore det och med uppoffring av mitt eget liv. Så mycket, sa hon. Åstunder jag icke och känner här ingenting mindre än en sådan sällsam lyssnad. Jag önskar blott att du först och främst gör dig ut för min bror och i denna egenskap behåller mig hos dig samt försvarar min ära i händelse den bleva angripen. För det övriga skulle vi finna råd, ty vet att jag om även beduinska dock ej är någon tigerska. Med dessa ord upplyfte hon en stor fyrkantig sten, vilken i mitten av hyddan var dold under en halmmatta och framdrog en tung säck full av guld och silverstycken. I Alger skulle vi finna mera, tillade hon. Genast gav hon den svarta befallning att lasta på mulåsnan allt vad hon av dyrbarheter ägde. Det övriga husgerådet såsom mjölk och vattensäckar, smörkrukor, handkvarnar, halmmattor lämnades i hyddan. Flera stycken nötkreatur, vilka en arabisk slav vaktade på en ej avlägsen betesplats, blev framdrivna. Den svarte satte sig på åsnan, hundkopplet följde och jag. För säkerhets skull inhöll i en av Alis gamla bärnus, sedan jag först hjälpt min sköna i sadeln, svängde mig upp bakom henne på den trogna hus- och stridshästen för att rida sakta vägen till Alger. Det var mot middagen då jag genom en lycklig händelse med min karavan stötte på expeditionskorpsen, vilken för att någon något ville ut från fälttågets utomordentliga strapager verkligen lägrat sig på det ställe där jag natten förut satt eldarna och just nu var färdig till uppbrott. Officerare och soldater förvånades icke litet då de såg mig som redan blivit uppförd på listan över de 63 döda och saknade. 192 man vore sårade. Återkomma i så sällsamt följe. Men ännu mer förvånades jag då min ledsagerska under det jag tillfredsställde de omkring mig samlade kamraternas trängande nyfikna frågor med ett skrik av förtjusning flög en ung soldat av suaverna om halsen sedan knappt 4 år blivit växlade dem emellan. Denne soldat var ingen annan än Elisas bror, vilken tillika med henne blivit såld för slavmarknaden i Alger och sedan 3 år varit skild från henne utan att det lyckats de sorgfälligaste efterspaningar, vilka Ali på det ömmaste systerns böner anställt att finna hans vistelseort. Han hade blivit såld till ett landställe på en annan sida om staden där han måste arbeta såsom trädgårdsmästare. Strax efter Algiers intagande hade han, liksom så många andra emanciperade slavar, inträtt i den på europeiskt sätt klädda, lätta infanterikorps, vilken formerades av frivilliga, såväl europeer som turkar och araber, och hade med en bataljon av dessa så kallade suaver även kommit med på expeditionen till Medea. Hur stor var ej de båda ömt älskande syskonens glädje vid detta oväntade återseende. Då min återkomst blivit anmäld för generalen lät han kalla mig, jämte Elisa och hennes bror, till sig för att ur vår egen mun på det noggrannaste erfara vår historia. Elisa fick därefter ett löfte om att hon kunde lämna upplysning över de av Ali kvarlämnande egendomar i Alger, skulle hälften av dem bliva till henne återställd. Även lovades mig att jag skulle bliva föreslagen till hederskorset. Men då de hus Ali ägt ute i Alger redan blivit av regeringen tagna i beslag och sålda för gott pris till mäktiga herrar, måste Alis enka helt och hållet försaka dem och nöja sig med hälften av en skatt, vilken hon visste var nedgrävd på en förborgat ställe i hennes förra boning. Denna tillika med det hon redan ägde var likväl tillräckligt att friköpa ur krigstjänsten hennes bror, som redan var trött vid fältlivet, och mig, som föredrog en trogen hustru och ett säkert bröd för ett osäkert krigaryrke och ett osäkert hederslegionskors. Få dagar hade varit nog att innerligare tillknyta vår bekantskap, och Elisa har en skara av andra friare till trots snart därefter givit mig sin hand. Så snart jag nu blir återställd från mina sår, vilka efter att först hava blivit illa helade åter uppbrutit, ämnar jag med min hustru och hennes bror lämna Alger och återvända till Provence, där vi skola föra ett förnöjt, åtminstone lyckligare liv än här. Här slutar sergeantens berättelse, vilken bekräftades av flera andra soldater, vilka likaledes bevistat denna expedition. Utträdet ur hospitalet. Det är brukligt i hospitalen i Alger att den tillfrisknade som känner sig nog stark att lämna sjukhuset och återinträda i sin tjänst vid läkarens besök presenterar honom en biljett, den han erhållit vid inträdet. Blir den samma mottagen så vet han att han redan följande morgon kan lämna sjukhuset. Mottages den icke så får han ge sig längre tålamod. Sedan jag i 2 månaders tid fått ligga i karantän kände jag slutligen en så pinsam ledsnad och en sådan längtan efter den så länge saknade friska luften att jag lämnade min läkare ingen dag i ro innan han mottog min biljett. Han sade mig väl att det skulle ångra mig att icke ha varit stannat längre, men jag kände mig vid mina små promenader genom gallerierna och gårdarna så stark att jag trodde mig åter kunna mäta mig med de friskaste. Därtill kom ett rykte som utbredde sig så väl inom legionen som i sjukhuset och icke mera lämnade mig någon ro. Det hette nämligen att främlingslegionen för det nya året skulle formeras till ett fransyskt regemente på samma fot med de egentliga fransyska regementerna, varvid alla som ej ville naturalisera sig och taga nytt engagemang för 6 år skulle bliva entledigade. Detta rykte som naturligtvis blev allt för gärna trott var blott en fåfäng dock för ögonblicket lugnande tröst, och för att icke nödgas stanna ville jag så fort som möjligt återvända till mitt kompani. Då äntligen i första dagarna av december samma port, genom vilken jag blivit sanslös bortburen, åter öppnade sig, förekom mig allt i staden åter lika nytt som dagen för min landstigning. Ty mer än 2 månader hade jag nästan icke sett annat än sjuke och sjukvaktare. Som ännu några sus vore mig övriga, läskade jag mig allra först med ett glas vin, beduinbröd och torkade fikon och anträdde därpå min vandring till Mustafa Pasha. I yttersta trötthet anlände dit hörde jag att min bataljon blivit förlagd 3 timmars väg östligt via Maison Carré, den dåvarande yttersta förposten, åt den sida och blev indelt på en av kompanierna i andra bataljonen, vilken under tiden var anländ för afrikansk jord, för så länge till dess flera av första bataljonen kommit ut ur sjukhusen för att tillsammans anträda den för enskilda farliga vägen till Maison Carré. Maison Carré. Den 3 timmars väg som leder till detta fyrkantens hus går ut efter havet förbi 6 eller 8 batterier, vilka förut bestämda till kustens försvar, nu är blottade på all bestyckning, och förbi aloehäckar, vilka bildar en ehur ofta avbruten naturlig mur, för det mesta över djup havsand i rak riktning ända till närheten av Arach mynning. Här kröker den sig till höger inåt landet och går efter vänstra stranden av denna flod, dock på något avstånd därifrån genom vilda olivbuskar fram till bryggan, vilken på andra stranden leder till foten av den kulle på vilken huset ligger. På ungefär halva vägen finner man ett kaffehus med morisk betjäning, den där man vanligen tar sig tass och vilar nu ut ett ögonblick. Men ännu innan jag uppnått detta var jag så utmattad att jag 2 till 3 gånger nedsjönk maktlös och skulle sannolikt blivit liggande och måhända ombrakt av de förbifarande beduinerna om icke min ledsagare satt mig upp på en av dessa beduinernas mulåsnor. Och denna hade allt för mycket respekt för deras gevärskolvar och bajonetter för att sätta sig däremot. Så kom jag då till Arachbryggan, varifrån min beduin red åt höger åt Metija-slätten. Under det vi släpade oss över den fasta och tämligt långa bryggan uppför den åt denna sida tämligt branta kullen. Maison Carré, eller det fyrkantiga huset som i mitt algeriska militärliv skulle spela en så stor roll, är en stor i vanlig algerstil uppförd byggnad av en våning och består av 4 ungefär lika stora flyglar, vilka i mitten innesluter en mycket rymlig gård. Och i mitten av denna åter en mindre låg avlång byggnad, vilken blivit inredd till en proviantmagasin med bageri. Den åt havssidan, även som den motsatta, åt Atlas vända flygelbyggnaden, hava vardera en stor port. Men den på den första blev dock alltid väl tillsluten. I jordvåningen är runt omkring hela byggnaden stall, vilka fordon vore omurade inåt och öppna, men sedermera av soldaterna blivit försedda med murar och delvis använda till läger och bostad. Rakt ovanför dessa vore då för tiden fyra långa men smala rum, av vilka vart och ett intog hela längden av flygen och om man jämkade sig gav plats för tvenne kompanier. Längs dessa rum åt gården sträcker sig kring hela byggnaden ett åt gården öppet av samma tak som rummen täckt galleri som är något smalare än det förra. Rummen får sitt ljus genom dörrarna och några lufthål vilka går åt galleriet även som genom flera ungefär en fot vida fönsteröppningar vilka med mellanrum av 12 till 15 fot blivit anbrakta utåt i huvudmuren. Omedelbart ovanför rummen och galleriet är det platta taket av byggnaden vilket kan vara ungefär 12 fot i bredd och på vars fyra hörn vilka man på små trappor uppstiger dag och natt står vakter. I flygen åt havet hade officerarna sin boning i de andra soldaterna. Vad som ej fick rum uppe måste nöja sig med stallen. Huset ligger på en kulle, vilken för övrigt blott åt floden Arach är brant och på östra sidan även som mot havet visar en helt jämn eller blott småningom sig sänkande yta. På södra sidan drar sig närmast framför byggnaden en väg, vilken i Alger då för tiden kunde gälla så som huvudgata. På samma sida varest även huvudporten är, ser man på något avstånd och något djupare ned den stora slätten Metija. Bakom henne det lilla Atlas och till vänster något östligt det ständigt snötäckna spetsarna av det stora Atlas. Åt väster, strax på andra sidan Arach, ser man början till det bergsrygg som här skiljer kustlandet och havet från den stora slätten. Och längre bort vid deras nordlig sluttning staden Alger med sina hamnar och i kolmörka natten elden från dess fyrbåk. På ett avstånd av en timmes väg till havet, vilka härifrån Kap Mattison till bortanför Alger bildar en halvcirkelformig rädd, i vars mitt den närbelägna Arach utgjuter sitt om sommaren grunda, men vid regntiden uppsvällda vatten. Hela omgivningen framställer för ögat ej ett enda träd, ej ett odlat fält eller någon enda annan boning. Blott vilda, låga och knaggliga olivbuskar betäckta fältet, varas blott schakaler och sällsyntare vildsvin har sitt tillhåll. Ohyggligt är det tjutande det före läte höra runt omkring så fort natten inbryter. Man tror sig höra på en gång vargar tjuta, hundar skälla och barn skräna. I de trånga rummen i detta hus låg vi trångt hoppackade på det med stenhällar belagda nakna golvet, dock på våra halmsäckar för vilkas fyllande man här liksom i Mustafa lät oss själva draga för sorg. Jag var då alla brukbara materialer i trakten omkring redan blivit hämtade av andra med knapp nöd så lycklig att kunna fylla min. Trångt hoppackade, likt sillar i ett fat. Hela bredden av kammaren upptogs av de utsträckta kropparna och de vilka låg något avlägsna från dörrarna av vilka blott tre vore på var flygel kunde om natten icke komma ut utan att trampa de övriga på fötterna. Ett bräde som var fästat ovantill vid muren längs ena sidan av kammaren var allt vad vi hade för vår bekvämlighet. Bänkar, stolar eller bord kunde naturligtvis här ej komma i fråga. Faten blev ställda på golvet och i andaktig knäböjande ställning av oss tömda. Ingenting fälltes mindre än arbete. Dagen var upptagen av exercerande, uppbyggande av murar i jordvåningen, med jämnande av omgivningen och utrotande av buskarna runt omkring av vägbyggnad, vattenbärning från den en kvarts mil avlägsna brunnen och hämtning av ved antingen från de en halv mil avlägsna förtorkade buskarna eller från havsstranden, där man alltid, i synnerhet efter storm, finner någon av vågorna landdriven ved av patrulleringar och strövtåg i trakten med ett ord av så många nödiga och onödiga arbeten att jag med möda fann ett ledigt ögonblick för att den 8 december giva dem mina underrättelser om mig varvid jag, i brist av ett bord, lade mitt papper på en stor sten, den jag fann i husets omgivningar. Och där sätter vi punkt för dagens avsnitt. Det blev kanske lite för långt, men man kan inte alltid vara så exakt, eller hur? Så tills nästa vecka så får ni ha det så bra och hoppas ni orkar lyssna på, fortsätta lyssna på min skånska röst och de tidningarna jag läser och även då boken som faktiskt börjar närma sig sin sista femtedel nu. Så hoppas jag att vi ses och hoppas att ni vill fortsätta lyssna. Ni får gärna höra av er om ni vill till min e-mailadress som finns här under. Ha det nu gott. Hej då!